Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Jag hade ju liksom en stor mage och jag fick så otroligt mycket kommentarer ifrån folk som bara liksom, men gud, liksom, vad stor du är. Och så här, gud, är du säker på att det bara är en? Och du vet, alla de här klassikerna. Man bara,
helt sjukt.
Alltså,
när ska det folk lära sig?
Ja, när ska de lära sig? Och det var, tyvärr då, så var det ju någonting i mig som sa så här, gud, har alla de här människorna haft rätt?
Hallå, hej, hej och välkommen till ett sprillans nytt avsnitt av Vattnet går, din gravidpodd mitt bland alla poddar. Jag heter Nina Campioni och är oerhört glad att just du har klickat in dig här hos mig för en stunds härligt snack om graviditet och förlossningar. Kanske är du gravid just nu, i så fall. Grattis, vad spännande. Kanske har du redan fått barn. Men grattis, hurra! Hoppas att du mår bra och är snäll mot dig själv. Kanske längtar du fortfarande och jag håller tummarna för dig och hjälper dig att hålla hoppet uppe på avstånd. Kanske är du inte alls något av dem jag just nämnde utan mest bara intresserad av ämnet. Och hallå, det är ju också otroligt och inte konstigt alls eftersom skapandet av en helt ny människa inte är något annat än ett helt galet häftigt mirakel. Så välkommen alla ska ni vara. Vill du efter avsnittet ha mera? Ja, då kan du med fördel klicka dig bakåt i arkivet och lyssna på fler spännande berättelser. Eller gå över till Facebook och bli medlem i våran mammagrupp där. Vattnet går finns också som bok, som Instakonto och som ett lite trevande TikTok-konto. Jajamän, Vattnet går finns överallt. Och jag hoppas framförallt att podden ska vara ett stöd för dig under din resa. Nog om det nu och över till veckans gäst som är ingen mindre än yogainstruktören och influensen Emma Halldén. Och nu blir det snack om vikten av kommunikation, chockerande beslut och två förlossningar som i alla fall fick mig att ta fram näsduken. Välkommen Emma!
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård
där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärrbristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Biol finns att köpa på apotek och på Len, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Biol.
Emma, vad var din första tanke när du fick veta att du var gravid?
Jag blev så glad. Alltså först tänkte jag nog så här, men det är inte sant. Tänkte jag. För att det första jag gjorde var att jag sprang och köpte två till. Jag hade en sån här sticka hemma som jag kissade på. Och sen så sprang jag till apoteket och köpte två till. Och bara, men gud, det är sant. Jag är gravid. Jag blev jättelycklig.
Ja, härligt. Var du själv eller gjorde ni det tillsammans?
Jag var själv. Victor hade gått till jobbet. Och jag hade bara en så här underlig känsla. För att jag visste också att jag skulle få min mens. Men att den inte hade kommit. Och så bara, men jag tar ett graviditetstest bara för att kolla. Liksom. Det kan ju vara att mensen är sen. Liksom. Men det var den inte. Den skulle inte komma tydligen. jag var själv. Och så fick jag vänta hela dagen med att berätta för Victor tills han kom hem.
Alltså otroligt att du kunde hålla det så länge.
Ja, jag vet, det var jättejobbigt.
Hur sa du till honom då? Hade du liksom någon särskild plan på hur du skulle säga det?
Nej, eller var gud. Det var det första som bara hoppade ut i munnen på mig när han kom innanför dörren. Liksom. Bara fram med de här alla stickorna och bara, kolla! Jag är gravid! Liksom.
En hel bukett med kissade stickor.
Ja, det är sant. Liksom. Nej, men vi hade börjat liksom prata om det och vi ville börja försöka, så att det gick ganska fort och det var härligt. Vi blev jätteglada, verkligen.
Det var underbart.
Ja.
Sån härlig överraskning.
Ja.
Men du, hur mådde du sen då? De kommande veckorna?
Jo, men de första 12 veckorna så mådde jag illa, men jag mådde inte så där jätteilla. Alltså det var, jag behövde liksom småäta ganska ofta, märkte jag. Det var mycket så här cravings på apelsiner och mandariner och kalla frukter och sånt som var fräscht och kallt liksom. Men jag var väldigt trött. Alltså jag var så trött i början. Och sen var det typ som att när vecka 12 var över så var det som att någon bara tryckte på en knapp och allt illamående försvann. Tröttheten försvann. Och sen mådde jag toppen. Alltså jag mådde verkligen jättebra under den graviditeten.
Fantastiskt.
Ja.
Det där är så jäkla coolt. Att det bara, från, liksom som du säger, på, som att någon trycker på en knapp. Att det bara puff, försvinner.
Ja, jag vet.
Och det är likadant med många som man kanske har foglossning eller så. Och sen försvinner i samma sekund som bebisen har kommit ut.
Ja, men exakt.
Det är helt så otroligt. Jäkla häftigt.
Ja, ja. Och tur, för att jag vet ju många som liksom mått illa hela graviditeten. Så att jag var verkligen lycklig över att det, att det gick över. Tacksam för det. Så jag mådde väldigt bra. Jag kände mig väldigt fin i min mage. Och så.
Och hur var tankarna där, liksom ditt första barn och så vidare? Hur gick liksom de mer så här existentiella tankarna, om man säger det här med att man ska bli mamma och hela den grejen?
Alltså jag tror att det där är så här, jag tror inte man kan känna sig riktigt redo, utan man bara gör det och typ infinner sig i det och då kanske inser att jag var nog redo. Liksom. Jag vet inte om jag liksom, hur jag såg mig själv som mamma innan Elliot kom. Jag minns inte riktigt det. Men Det är svårt att sätta fingret på liksom.
Ja, men jag håller med, det är en svår fråga. För när du säger det så måste jag säga att jag också upplevde det så. Att liksom kanske framförallt första barnet också är allting väldigt abstrakt. Och lite svårt att förstå vad det är som ska ske,
ja,
riktigt sådär.
Precis.
Men sen när man väl liksom var mamma så blev det ändå ganska naturligt.
Exakt så, precis så.
På något konstigt sätt.
Ja, ja. Mm. Nej, men jag som sagt, och jag kände mig ju väldigt, väldigt fin i min mage och sådär. Och väldigt lugn och trygg i den här graviditeten. Jag var så taggad på förlossningen. Jag såg så mycket fram emot att föda. Och du vet, det enda jag gjorde var liksom scrolla så här Instagram-kontot med förlossningsvideos. Och lyssna på din podd och liksom inspireras av alla förlossningsberättelser. Och så här, jag kände bara så här, åh gud vad jag såg så mycket fram emot att liksom få föda,
wow.
Verkligen. Ah. Fram till, ska jag säga, vecka 35, när jag var på ett besök hos min barnmorska. Mm. Och hon skulle mäta magen.
Mm.
Så mätte hon höll på med det här bandet på magen och sa, vänta lite, ska jag gå och hämta en kollega bara? Så här, jaha, tänkte jag, okej. Okay. Och så gick hon och hämtade en annan barnmorska som också fick mäta och hålla på med magen och mäta. Och sen så, ja, och så kom de överens då om att de hade fått samma mått båda två och sådär. Och då visade det sig att liksom magen hade stuckit iväg ganska så rejält på kurvan. Så att den hade liksom blivit ganska så mycket större på kort tid. Ja, och så större än vad den kanske skulle vara då i den veckan eller sådär.
Mm.
Så att, ja, då fick jag gå och göra ett glukostest, som det kallas. Mm. Och då gör man det för att se om man har fått graviditetsdiabetes.
Okej, okay, just det.
Och då gör man så att man tar först ett blodprov. Och sen så får man dricka en jätteäcklig liten shot med typ något som smakar som varm ljummen Sprite med 70 sockerbitar i. Alltså, så äckligt. Och så får man sitta och vänta i en timme. Och så tar man ett till blodprov. Och så får man vänta en till timme och ta ett till blodprov. Så man får ta 3 blodprov på 2 timmar. Och för en person som är spruträdd så är det här liksom...
Åh, nej.
Mardrömmen. Jag får typ svettiga händer bara jag pratar om det här nu.
Åh, fy, stackare.
Men... det gick bra och det visade sig att jag inte hade graviditetsdiabetes. Så då fick jag gå på ett tillväxtultraljud. Och då för att liksom mäta bebisen och se alltså man kommer fram till någon form av estimerad liksom vikt och längd och lite sådär.
Just det.
Och jag var så nervös inför det här ultraljudet. Viktor var med mig och den här barnmorskan då, hon mätte och hon höll på och sådär. Och så, vi ville ju inte veta könet, så hon liksom sa till oss när vi skulle blunda och sådär, så vi inte såg någonting och så. Men så säger hon då vid slutet såhär, ja, jo, det är en liten tjockis där inne. Och jag blev bara så...
Okej.
Alltså jag blev så rädd för att jag, allt det här, liksom det här lugna, trygga i att jag skulle föda vaginalt och liksom allt det här. Jag blev så rädd för att jag skulle nu då föda en stor bebis.
Just det.
Och det var sån tyngd i det ordet, en stor bebis. Att liksom, så jag blev så... Jag blev så fruktansvärt rädd helt plötsligt. Från att vara lugn och trygg till att bli rädd för förlossningen. Jätterädd för att föda vaginalt. Gud, ska jag verkligen föda vaginalt? Vågar jag det? Gud, jag kommer ju gå sönder liksom helt och hållet. Och, alla de här lugna, fina tankarna försvann.
Åh,
Alltså gud vad det är viktigt hur mycket ord man använder och hur man pratar och liksom hur man förklarar.
Verkligen. Vi åkte hissen ner med massa människor i det här liksom höghuset och jag bara bröt ihop och bara storböla och Viktor bara, men det är ju jättebra att bebisen mår bra och är liksom stor. Så här. Och jag bara, nej det är inte bra för att jag kommer gå sönder. Min kropp kommer gå sönder och min, liksom, den ska ut mellan mina ben. Det är liksom, jag blev jätteskrämd av det här. Och dagen efter så ringde de då från BB som jag hade valt och bad oss komma in på en CTG bara för att kolla till bebisen. Och de hade då fått veta alla de här resultaten och sådär. Jo, jag ska lägga till det också att i det här tillväxtultraljudet så kom de fram till att Elliot då i vecka 35 plus 3 vägde ungefär 3,8.
Okej. Okay.
Mm. Och var då 40% över den här kurvan som man ska lägga
just det. På. Just det. Så ganska stor liksom. Ja. I de måtten.
Mm. Precis. Och
då tänker man att han ska vara där inne några veckor till och exakt. Bli ännu större. Liksom.
Exakt. Ja. Mm. Precis. Mm. Så vi fick i alla fall komma in till BB och de gjorde CTG och liksom, han mådde ju hur bra som helst och jag mådde ju bra liksom, förutom att jag började bli rädd och liksom mer psykiskt mådde jag inte toppen längre liksom. Och så på två veckor så var vi på 3 CTG för att hålla lite koll på honom. Och då när vi gjorde det 3:e CTG, då gjorde vi även ett till tillväxtultraljud. För då hade det gått 2 veckor sedan den förra. För att det måste gå 2 veckor mellan tillväxtultraljuden för man ska se en skillnad tydligen. Och då var vi i vecka 37 plus 3. Och då sa de att han skulle väga ungefär, att han vägde ungefär 4,2. Och då var han då 38% över kurvan. Så jag bröt ihop totalt. Och jag hade ju mått jättedåligt de här 2 veckorna. Och inte kunnat sova. Och fått för mig att jag skulle sluta äta. För att han inte skulle växa. Och du vet, jättejobbiga hjärnspöken i huvudet liksom. Så då när vi sitter hos den här läkaren så jag kunde knappt prata, men Viktor skötte liksom allt snack och bara berätta för den här läkaren att så här mår Emma, så här känner hon, så här tänker hon, hon sover inte, hon liksom tycker det här är jätteläskigt och mår inte bra psykiskt. Och då gick den här läkaren, hon sa så här, vänta lite, jag kommer tillbaks. Och så var hon iväg i 10 minuter, så kom hon tillbaks och så sa hon att hörni, nu har jag varit uppe på förlossningen och i övermorgon så kan ni få komma in på igångsättning.
Wow.
Ja, så det var så skönt. Det kändes som en jättesten bara full av liksom axlarna. Och, för då var det liksom, ja, men nu är det bara 2 dagar kvar och sen så får jag liksom föda. Så att det var jätteskönt.
Otroligt. Men då måste jag också flika in den här vikten av att ha kommunikation med sin partner. Mm. Att man berättar hur man mår och var ärlig i det. Lika viktigt under graviditeten och kanske, och ja, och precis lika viktigt liksom efter. Ja. Om man känner sig låg eller på väg in i depression eller vad som helst. Inte gömma undan någonting utan alltid vara öppen.
Precis. Jag berättade ju allt det här för Viktor som jag kände att liksom, nej, jag vill inte äta middag för att jag vill inte att att bebisen ska bli större. Och jag vill inte, liksom, jag vill bara sova och jag vill bara liksom att, ja. Och jag kanske vill ha snitt och liksom så här, jag började tänka på liksom, gud, hur ska jag få det så här sent? Och liksom, nej, det var, alltså jag var jättestressad över att vara stor liksom. Och att det, Och jag hade ju liksom en stor mage och jag fick så otroligt mycket kommentarer ifrån folk som bara liksom men gud, liksom, gud vad stor du är. Och så här, gud, är du säker på att det bara är en? Och du vet alla de här klassikerna. Man bara,
helt sjukt.
Alltså,
när ska det folk lära sig?
Ja, när ska de lära sig? Och det var, tyvärr då så var det ju någonting i mig som sa så här: gud, har alla de här människorna haft rätt? Ser jag konstig ut? Ser jag konstigt stor ut? Är jag inte så vacker i min mage som jag har känt mig? Liksom? Utan allt det där bara gud, fram. Tråkigt. Och jag bara kände så här. Nej, de där två sista veckorna var bara, usch, nej, det var inte kul.
Nej.
Så det var en sån.
Gud, jag blir ledsen att höra när du liksom har haft en så himla härlig graviditet fram till dess. Och varit nöjd i dig själv och mått så bra och liksom tyckt om hur du såg ut och allt det där.
Ja, precis.
Usch, vad ledsamt.
Ja.
Men hur kändes det? Alltså jag förstår ju lättnaden i att ha fått den här tiden att komma in. Att det ska liksom baby Elliot kommer inte bli ännu större.
Nej.
Men hur, för det blir ju ändå en stor omställning liksom från att så här, ja, men om 3 veckor kanske någonstans där borta ska bli det barn. Och nu blir det så här, oh, om 2 dagar plötsligt. Mm. Liksom. Hur var den omställningen? Eller var det bara lättnad?
Eller? Det var bara lättnad. Vi var så redo. Alltså jag kunde inte varit mer redo. Och Viktor också. Nej, det var faktiskt, vi kände båda två bara en sån enorm lättnad faktiskt.
Vad skönt.
Och jätte. Alltså då blev det ju liksom att man taggade till igen liksom. Nu var det ju så nära, man visste liksom att nu på fredag kommer det sättas igång liksom. Så att när vi kommer in där till BB den fredagen, så får vi ett rum och vi hänger av oss jackor och grejer och vi har med oss packning och babyskydd och allting. Och jag hoppar upp på sängen där och sätter mig och så kommer barnmorska in och börjar berätta om hur det här fungerar med igångsättning och så. Och så får jag en sån här infart i handen. Och så säger barnmorskan så här, ja men då springer jag iväg och så hämtar jag första shotten här av Cytotec, så är vi igång sen. Ja, härligt. Så går hon iväg och sen så kommer hon tillbaks efter en kvart, 20 minuter utan shotten. Och bara, hörni, det är fullt på varenda BB i hela Stockholm. Vi behöver det här rummet för mer akuta fall. Tyvärr så måste vi skicka hem er.
Nej.
Jo. Och jag, såklart igen då, höggravid, superhormonell, bröt ihop.
Förståeligt.
Nej, ni kan inte skicka hem oss. Jo, tyvärr. Vi måste göra det. Vi måste ha det här rummet. Nu, alltså det är ju såklart att man förstår det så här i efterhand. Jag hade var ju inget akut med mig liksom. Men känslan när man satt där var så här, nej.
Självklart. Ja. Gud. Alltså det är ju faktiskt inte konstigt.
Man var så redo liksom. Man skulle bara få den här första shotten och så bara nej. Så vi fick vända och åka hem. Men då sa de även så här att vi ringer er tidigt imorgon bitti så får ni komma in imorgon under dagen. Så vi åkte hem och jag kommer ihåg att jag och Viktor, vi gick ut och åt och vi gick på bio och fick liksom kvällen att bara försvinna så där. Och sen morgonen efter så ringde de och sa att 11:00 kan ni komma in.
Okay.
Så då var det så här, yes, tagga till igen. Så åkte vi in och fick ett annat rum och hängde av oss jackor. Gjorde liksom om allting, det kändes lite som så här Groundhog Day, nu gör vi det här igen. Och så kom en supergullig barnmorska in, förklarade hur det fungerar igen med igångsättning och så. Valde då... att, eller de bestämde att den bästa metoden för mig var då de här Cytotec-shotterna. Och så gick hon iväg Och både jag och Victor bara så här, vi bara satt med tummarna. Låt oss bara få ta den första shoppen liksom. Ja. Och så kom hon tillbaka och bara, varsågod. Och så bara, skål på den. Och så tjuff, och så var vi igång liksom.
Det var skönt.
Ja, det var superskönt. Och väldigt spännande. Man var liksom på plats och man visste så här att nu kommer vi inte härifrån förrän liksom vi har fått barn. Det var faktiskt jättehäftigt. Så jag tog då första shotten med Cytotec, tog jag 12:00 mitt på dagen. Och sen, ja, som många säger med igångsättning, så kan det ta jättelång tid. Och det tog jättelång tid för mig.
Okay.
Så att jag fick, det var någon som kom in och gjorde CTG varannan timme. Och så fick jag en ny shot varannan timme. Och fick totalt då 8 shotar liksom. Och det är max vad jag har förstått. Så kan man inte få, eller ska man inte få fler än 8.
Och ingenting hade hänt liksom under den tiden? Nej, inga eller hade inga känningar? Eller?
Nej, inga känningar fram till midnatt. Natten mellan då lördag och söndag. För då började jag känna lite så här molande verk. Och jag tror att jag fick någon, kanske någon Ipren och Alvedon och sådär. Så att det var ingen jättesmärta. Men det var någonting som hände i alla fall. Och då så skulle jag och Victor lägga oss och sova. Vi tänkte så här, det är bäst att vi vilar lite. Och släckte lampan. Och 2 minuter efter att Victor släckte lampan så bara puff! Så gick vattnet.
Nej,
så bara, gud, tänd! Vattnet har gått. Liksom. Och då, så att det blev typ ingen vila hela den natten. För att när vattnet hade gått så hade jag även då bestämt med min barnmorska innan vi kom till BB. Och hon hade skrivit in det i min journal. Att jag är väldigt spruträdd och vill gärna ha epiduralen liksom innan de värsta verkarna kommer igång. Just för att jag vill vara fokuserad, jag vill kunna ligga still och känna mig lugn.
Just det.
Så att när vattnet hade gått och barnmorskan var inne hos oss, så sa hon så här, men Emma, ska vi ta den här epiduralen nu? Och epiduralsprutan är ju någonting som jag har haft liksom i bakhuvudet under hela graviditeten som alltså det läskigaste som finns. Liksom. Just för att jag är så himla rädd för sprutor. Så jag har hört bara liksom skräckhistorier om den här nålen och usch. Så jag kunde inte säga till henne att så här, ja, jag vill ha den nu. Utan jag hade ju skrivit i mitt förlossningsbrev att jag blir jätteglad om någon tar lite beslut åt mig. Speciellt när det gäller sprutor och liksom epiduralen och sådär. För att jag vill gärna ha epiduralen. För jag vill ha den typen av smärtlindring. Men jag vill inte ha sprutan. Men det går ju inte att få det ena utan det andra liksom. Så då sa hon så här, Emma, jag tar beslut åt dig. Nu ringer jag till en läkare så får du epiduralen. Och jag bara så här, okej, 2 tummar upp. Nickade och bara, yes, det blir jättebra liksom. Och så sa jag till Victor så här, men gud vad skönt, det kommer ju ta liksom, det kommer i alla fall ta någon timme säkert innan narkosläkaren är på plats och så där. Nej, det tog ungefär, alltså det tog 1,5 minut. Så stod han där vid dörren och bara knack.
Sprutan i högsta hugg.
Jajamän. Åh gud. Alltså hela min kropp gick in i någon form av så här chock. Och jag blev, alltså jag var så rädd. Jag låg på den här britsen och jag skakade. Hela kroppen skakade och jag kunde knappt prata för att rösten skakade. Och jag skulle ligga där då och kuta med ryggen och den här jättegulliga läkaren, han var liksom så försiktig och lugn och liksom ta din tid, säg till när du är redo. Och det kunde jag ju inte säga, så att det var liksom en sköterska med och Viktor med, och så helt plötsligt så liksom sa bara sköterskan så här: men Emma, nu kör vi. Och då liksom läkaren bara okej, och så kutar du med ryggen så gott du kan, upp med benen, och så liksom det här är över på nolltid liksom. Och jag bara blundade och sen var det över. Och jag måste bara säga det också till alla som är livrädda för den här sprutan, att det var faktiskt, ärligt talat, inte så farligt som jag trodde.
Underbart.
Ja. Det var obehagligt, men det gjorde inte ont.
Nej.
Inte alls. Nej. Så att jag, när jag hade fått in den här epiduralen, så var det ju typ som en helt ny värld. Och jag blev så stolt över mig själv. Och jag tänkte såhär, nu, alltså födda barn, det kommer ju vara enkla liksom. Nu har jag gjort det här som jag tyckt varit jobbigast nästan med att vara här liksom.
Ja men gud vad bra att du säger det, för det där är ju, det är jättemånga som är livrädda. Dels är livrädda för sprutor, men också just epiduralen, även om man kanske inte är stickrad i vanliga fall.
Nej.
Så känns ju epiduralen ganska obehaglig, man ska in i ryggen.
Exakt.
På en plats som känns ganska läskig, och det kan ju gå fel. Alltså sådär. Jag var också rädd för den faktiskt, trots att jag inte har någon ståndfobi på något sätt. Så det är superviktigt att du berättar om det, verkligen.
Ja, och sen ganska så direkt efter att jag hade fått epiduralen så började värkarna komma igång. Så bara någon timme efter att jag hade fått in epiduralen så sa jag det, att nu vill jag börja liksom få in smärtlindringen genom den. Liksom. Och det hjälpte ju hur bra som helst. Det var ju verkligen...
Gud vad skönt.
Ja, det var jätteskönt. Så jag vet att vi kunde vila en stund i alla fall där på natten. Och allting gick ju väldigt, väldigt... Alltså själva öppningsfasen gick ju väldigt, väldigt, väldigt långsamt. Så då klockan 5 på morgonen, då var jag 5 centimeter öppen. Och jag kommer ihåg att vi gick upp och liksom käkade lite frukost, jag och Viktor. Och sen klockan 10 också på förmiddagen där, då var jag 7 centimeter öppen. Så att det liksom...
Det tog sin lilla tid.
Ja, det tog verkligen sin lilla tid. Och vid lunchtid så var jag 8 centimeter öppen. Och då började jag även känna av att mitt vänstra ben började domna bort. Så att jag kunde liksom inte upp och gå längre i korridoren och sådär. Så vi fick, eller jag satt mest liksom, bara låg mest inne i rummet och ja, väntade liksom helt enkelt. Och klockan 3 på eftermiddagen så känner jag att jag har ingen smärtlindring alls längre på höger sida av kroppen. Så då hade epiduralen hamnat snett.
Just det.
Så jag var ju totalt nästan förlamad på vänster sida. Och på höger sida kände jag varenda värk, och det var en sån smärta. Och den barnmorskan som var då, hon sa så här: men försök att ligg på höger sida, så kanske det på något sätt liksom rinner från vänster till höger liksom. Och jag låg på höger sida i 2 timmar och liksom hade försökt även då lite med lustgas och sådär för att försöka få den smärtan att försvinna, men jag mådde väldigt illa av lustgasen så det gick inte så bra. Och efter 2 timmar så är liksom hela det här barnmorska teamet är samlat inne i salen, och jag är bara 8 centimeter öppen då, och jag är så slut. Så att jag liksom säger till alla i rummet att Jag vill avbryta. Jag är klar. Vi avbryter, avbryt, avbryt. Så här. Och jag har fått det här liksom återberättat från Viktor. Och han bara såhär, nej men då trodde jag att, nej men nu har de blivit galen liksom. Nej men tänk er den här liksom filmscenen med den här personen som bara sliter av sig alla liksom sladdar och springer ut med rumpan bar. Det var jag. Alltså jag tänkte bara såhär, jag åker hem, jag orkar inte, jag är klar med det här liksom. Och då var det en fantastisk barnmorska som sa liksom så här, nej men Emma, vet du vad? Nu gör vi så här. Nu kör vi på med lite värkstimulerande dropp. Och så ringer vi narkosläkaren som kan komma och se till din epidural. Så att försöka fixa den liksom. Så att nu börjar det liksom hända grejer. Mm. Och jag fick in värkstimulerande dropp ganska så direkt. Narkosläkaren kom och... allt hon gjorde var egentligen att hon pillade lite där bak på ryggen. Och så helt plötsligt så liksom la den sig rätt. Och smärtan försvann.
Nej men, tänk om hon hade kunnat göra det lite tidigare.
Jag vet.
Pilla lite på ryggen.
Jag vet. Nej, men sen klockan 7 på kvällen, då var jag 9 centimeter öppen. Och då när barnmorskan kände efter och liksom, du är 9 centimeter öppen, Emma. Vet du vad, nu ska jag hjälpa dig på traven. Och så tryckte hon med fingrarna och det gjorde ont. Men jag bara, du vet, jag kände bara så här, nej men nu gör jag vad som helst nästan liksom. Mm. Och så sa hon så här, nu är du 10 centimeter öppen. Okej. Sätt dig på pallen. Så jag fick sätta mig på pallen. Och liksom för att få den här liksom, gravitationen och tyngden neråt. Och sådär. Och sen så när jag satt där så kom den här liksom, känslan som nästan alla pratar om. Det här med att nu måste jag bajsa. Liksom.
Just det.
Det här jättetrycket liksom.
Mm.
Och då var det liksom dags att börja krysta. Och jag fick lägga mig på sängen. Fick lägga mig på sidan med ena benet upp. Mm. Kände väl att jag inte fick jättemycket kraft när jag låg på det viset. Så att
nej, just det.
Efter ett tag så fick jag liksom lägga mig då mer halvsittandes på rygg. Liksom. Och hålla i mina knän. Och det var jättesvårt för vänsterben var ju helt förlamat. Så jag fick inte upp benet. Någon fick stå liksom och hålla i där hela tiden. Men då kunde jag i alla fall liksom börja krysta. Och jag krysta och krysta i 40 minuter.
Mm.
Det tog sån tid alltså.
Det är tungt.
Och jag var så varm. Jag minns jag var så svettig. Och de kom med kalla handdukar och liksom Viktor han var så peppande och stöttande och liksom, vi hade ju sett den här föda utan rädsla kursen och så han hade ju liksom varit väldigt så inne i det här med att säga till och med att känna mig tung hela tiden.
Just det.
Och jag bara, älskling, nu får du inte säga tung längre, jag orkade liksom inte höra mer. Och sen så kände jag liksom att den här jättespänningen ner till den släppte och då var huvudet ute. Och sen var det som att min kropp bara la av. Alltså jag var helt slut och det var som att kroppen var så här, nu är jag klar. Det kom ingen värk. Allt bara stod helt stilla. Och barnmorskan då liksom, Emma, kan du krysta fast att du inte får någon värk? Kan du trycka på liksom? Nej, jag kunde inte det. Jag försökte, men jag kunde inte det.
Mm.
Och så tog det några sekunder till. Och så säger barnmorskan då till någon annan där i teamet att så här, vi måste larma. Och så trycker de på knappen och larmar. Och helt plötsligt så står det liksom 6 barnmorskor till runt omkring mig och vad som då hade hänt var att Elliot hade fastnat med axeln under blygbenet som det kallas för skulderdystosi.
Just det.
Så då så jag hör att min barnmorska, hon klättrar upp liksom på sängen mellan mina ben och säger till två andra att trycka på magen. Mm. Och samtidigt som de trycker så, på magen, så trycker även jag och krystar liksom. Och då kom han. Mm. Så att han kom ut till slut. Och jag fick upp honom, den här lilla liksom människan, upp på bröstet. Och alltså det var så häftigt. Det var så, så häftigt. Och han var väl ganska tagen liksom. Så att det tog en liten stund innan han började skrika. Och så kom det här ljudet och bara, åh. Alltså det var så häftigt. Den här lilla människan, nu fanns han. Och allt det där som hade gjort så jäkla ont, det var bara borta. Det var bara borta på en sekund liksom.
Mm.
Det var så häftigt. Jag fick beröm ifrån barnmorskan och jag kände mig så duktig. Och liksom, så här. Jag hade också känt liksom under tiden att så här, gud, jag vet inte om jag kan. Och hon var så stöttande, fina Annika. Hon peppade mig och bara så här, Emma, du kan, jag lovar, du kan. Liksom. Och, så här, och sen så bara, ja, så fanns han. Han var liksom, vårat barn var där och liksom mådde bra och skrek. Och, det var så häftigt. Och sen så tog det... ja, 2-3 minuter. Och så frågar barnmorskan så här, men vad blev det då? Och jag bara, ja, men vad det. Blev det? vi hade inte knappt en tanke på så här, men just det, vi vet ju inte vad det blev liksom. Så då liksom höll hon upp hans ben, så här, vände upp och ner på honom nästan och upp med benen. Och så var det en snopp och vi bara, åh, pojke.
Ja, härligt att det ändå var så, liksom så himla sekundärt.
Ja,
liksom.
Ja, det var det. Det var liksom, det var bara viktigt så här, att han kom ut, han mådde bra, jag mådde bra. Mm. Han fanns och liksom nu helt plötsligt var vi tre. Det var så häftigt. Ja.
Du berättade så fint om det. Apropå det här med skuldran och så, var det någonting som det blev någonting av efter, några komplikationer vare sig med dig eller med Elliot?
Nej, som tur är så blev det inte det.
Gud vad skönt.
Jag vet att han fick några extra kontroller där på axlar och rygg och sådär. För att de kan skada sig och nyckelbenen och sådär.
Just det.
När de liksom fastnar. Men det var inga problem. Det hade gått bra. Och precis, alltså direkt efter att han hade kommit ut också så var det teamet tvungen att gå. Så att den barnmorskan ringde till mig 3 dagar senare för att prata om det här som hände och varför hon behövde larma och sådär.
Mm.
Och det var så himla fint. Ja, men det var helt fantastiskt. Hon ringde och liksom ville bara förklara vad som hände, varför hon larmade, för han hade fastnat och vi fick ut honom där med hjälp av trycket och liksom sådär, så att ja.
Gud vad bra, det är precis så det ska gå till och man önskar att det skulle vara så även i, liksom, i förlossningar där man inte behövt larma eller liksom så.
Ja.
Superbra ju.
Ja.
Det, man blir otroligt varm av att lyssna på den här berättelsen. Den är ändå, man inser ju att du hade det jävligt kämpigt. Men att det känns ändå som ett fint, som en fin förlossning.
Ja, verkligen.
I slutändan. Liksom.
Ja, verkligen. När jag ser tillbaka på det så ser jag ju bara att det var en jättehäftig förlossning. Verkligen.
Ja. Otroligt. Hur mådde du efteråt sen? Liksom dagarna efter eller så?
Dagarna efter, jag kommer ihåg att jag fick sån träningsverk, alltså sån verk i hela min kropp, och att det liksom slog mig först 2-3 dagar senare så här, vad min kropp liksom har gått igenom. Och sen såklart hela den här, eller såklart, men jag hade sån jätte baby blues dag 3-4 någonting. Och bara grät och grät. Och liksom... många av de här känslorna som jag hade haft när jag fick veta att Elliot var stor. Mm. Många av de känslorna kom tillbaks. För att jag hade varit så arg också på Elliot. Mm. Och då fick jag ju så dåligt... Jag fick så dåligt samvete över att så här, hur har jag kunnat vara så arg på den här lilla bebisen som bara låg och hade det gött där inne i magen liksom. och jag... Ja, alltså helt ärligt så kände jag liksom då de här veckorna innan igångsättningen att jag var arg och att jag liksom inte ville att han skulle växa och liksom allt så här. Mm. Så att jag berättade det här för en kvinna då på BVC som snappade okay. upp att jag såg ledsen ut. Och mm. då sa hon att så här, vet du vad? Då ser vi till att du får gå och prata om det här med någon. Och då
fan,
gjorde
bra.
Jag det. Ja, det var helt fantastiskt. Jag gjorde det, jag gick till en psykolog. Och fick liksom prata om de här känslorna. Och förstå att så här, gud, jag kunde ju inte hjälpa eller rå för hur jag kände då.
Nej, verkligen liksom. Inte.
Och det är klart att det inte var Elliots fel. Och det var inte mitt fel heller. Det var ju liksom bara så han var liksom.
Mm.
Så det var bra att få hjälp med det efteråt, verkligen.
Verkligen. Mm. Alltså Emma, det här är ju helt sjukt. Jag tror att i hela min liksom poddhistoria här så tror jag inte, jag tror att det här är första gången där det känns som att systemet har funkat.
Ah, är det så?
Alltså, ja, att de liksom det, snappar upp det här din oro inför stora bebisen så att du blir igångsatt. Du får hjälp med det. Man snappar upp att du mår dåligt på BVC och erbjuder jag blir så glad och att de lyssnade, det märktes ju också att de hade läst ett förlossningsbrev så att de lyssnade på det och tog in och alltså det här, jag blir så himla glad. Sen blir jag såklart upprörd över att det är så många fall som det inte funkar.
Verkligen.
Så men det här är nog första gången där det känns som att det har funkat i alla led så att säga. Att de ringer efter från BB och allt det där.
Precis. Men jag känner mig väldigt lyckligt lottad över det liksom. Jag fick jättefin hjälp. Verkligen. Mm. Ja.
Gud vad bra.
Ja.
Fantastiskt.
Mm.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Då snabbspolar vi framåt
lite. Tre år senare.
Ja, exakt. Det känns så sjukt att bara hoppla, det släpper vi. Ja. Men när började ni prata lite om att det kunde vara skoj med syskon då?
Åh, det var nog efter att vi hade gift oss och Elliot skulle fylla 3 år och vi hade pratat om ett syskon ganska länge. Mm. Och båda ville gärna ha ett syskon till Elliot. Ville ha ett till barn. Så vi började försöka. Och dagen innan julafton kände jag bara så här. Nej men. Jag tror att jag är gravid. Och för att jag kände det här i brösten. Och liksom jag hade ont i brösten. Och skulle få mens. Precis som liksom förra gången då med Elliot. Att det var liksom lite samma timing så där. Och bara, nej jag måste gå och köpa ett gravtest. Och det var ju då, alltså det var dagen innan julafton. Och vi skulle ha min släkt här och fira jul. Så Viktor var på systemet med Elliot och handlade. Och jag tänkte så här, ja men jag springer snabbt nu liksom. Så jag sprang till apoteket och köpte 2 gravtest och gick hem och kissade på båda. Och båda var bara plus, plus liksom. Så när Elliot och Viktor kommer hem från systemet så ställer han liksom av kassarna i köket. Och jag bara står där i köket med den här liksom stickan och bara tittar på.
Déjà vu.
Precis, det här med att hålla liksom hålla det hemligt. Nej, exakt. Är inte min grej. Nej. Alltså.
Inte vänta till julafton.
Nej. Ja, nej, så det, nej, vi blev jätteglada. Alltså, gud.
Vilken julklapp.
Ja, verkligen. Sån lycka. Det var jättehäftigt. Mm. Och så den här graviditeten så mådde jag ju mycket mer illa, kan jag säga.
Okay.
Än vad jag gjorde med Elliots. Jag mådde, det var som att jag gick runt och var liksom sjösjuk typ hela tiden. Och ja, vi var även på en resa där i början av januari och firade Viktors mamma, så vi var på Gran Canaria och det var så här buffé och grejer. Och jag kommer ihåg varje morgon där vid frukosten att jag, alltså jag mådde så illa. Jag sprang i den här korridoren bort till damernas toalett liksom på hotellet. Och bara stod
stackare.
Där inne och bara, nu kommer det, nu kommer det. Nej, och så kom det inte.
Det kom aldrig.
Oh. Nej men alltså fy vad
det är också vidrigt. För jag menar, okej, det är inte kul att kräkas. Men ofta så får man i alla fall en liten respit av att känna sig lite... Liksom,
lite
bättre efter en stund. Ja,
exakt.
Precis.
Ja, nej, det var
så du kräktes liksom aldrig.
Nej, kräktes aldrig.
Du hade bara evigt illamående.
Ja, det var många gånger jag sprang in på toaletten. Och även jag undervisar ju yoga. Och jag kommer ihåg att jag liksom smugglade med mig en så här plastpåse in under en handduk bara för att ha den där ifall att det skulle bli så här akut illamående när jag håller i passet och behöver kräkas och inte hinner ut och liksom sådär. Men sen syntes det också väldigt väldigt tidigt på mig. Så redan typ vecka 9-10 så fick jag liksom grattis från liksom elever på yogastudion, för då stod man ju så här tights och liksom tröja och så där. Det syntes så tydligt att så här, men det där är en bula som kommer liksom.
Hur kändes det då att det var liksom, det var innan du själv fick så här?
Ja, det var jobbigt. Avslöja, så att säga. Ja, det var jobbigt tycker jag. Och framförallt då med tanke på det som hände sen vecka 12 när vi skulle göra kubben.
Mm.
För att jag och Viktor skulle åka till... Vi hade bokat en resa till Madrid till min bror som precis hade fått barn. Och dagen innan vi skulle resa så skulle jag göra kubben. Det var fortfarande liksom corona och eller liksom sådär, så att man fick bara gå, man fick gå själv för att göra den här undersökningen. Man fick inte ha med sig någon partner. Så jag är på väg till kubben och jag ringer min mamma på telefon för att fråga henne vad hon vill att jag skulle köpa hem. Så hon skulle ha Elliot då 3 dagar när vi skulle vara i Madrid. Och så, ja men köp hem lite frukost och grejer och sådär. Ja men jag ska bara gå och göra kubben och sen så går jag och handlar och så hörs vi sen liksom. Det kommer gå bra, det här kommer säkert gå bra liksom. Jag hade inte en tanke, inte en sekund en tanke på att det inte skulle gå bra. Och så kom jag dit och så börjar hon liksom med ultraljudet och det är 2 barnmorskor där inne då som gör det här på mig. Och de börjar ta de här måtten som de måste ta och sådär. Och så liksom känner jag så här, men gud, nu har hon ju tagit det där måttet säkert 4-5 gånger liksom. Är hon inte klar snart och sådär? Det var ganska tyst där inne och hon sa inte så mycket. Hon liksom buffade lite på magen och sen försökte flytta också lite på bebisen och sådär. Och sen så hade hon då, var hon klar med liksom den biten. Och sen ska de ju knappa in en massa siffror och grejer i liksom på datorn. Och hon frågar liksom, röker du? Nej. Har du diabetes? Nej. Har du något hjärtproblem? Nej. Liksom. Och jag bara tänkte så här, men ge mig mina bra svar nu så kan jag få gå liksom. Och så vänder de sig om båda två då, båda barnmorskorna, och bara tittar på mig och säger, ja Emma, nu är det så här att vi har fått en ganska hög sannolikhet till kromosomavvikelser. Och jag bara, va? Liksom, vadå? Så här. Och så läser hon upp då att vi hade fått 1 på 5 för trisomi 21. Och 1 på 2 för trisomi 13 och 18. Och jag bara, vet, jag hörde ju bara en massa siffror. Jag bara, men vad trisomi? Vad är det här? Vadå? Förklara liksom. Ja, men 1 på 2, eller liksom, ja, 1 på 2, att det skulle vara någon av de här då, trisomi 13 eller 18. Och sen 1 på 5, att det skulle kunna vara trisomi 21. Och jag bara liksom, sen hörde jag knappt vad de sa. Jag förstod knappt vad de sa efter det. Jag bara grät och grät, och det var som att hela liksom rummet bara blev kolsvart liksom. Jag såg knappt de här barnmorskorna längre. Jag, liksom, det var så mycket tårar så att jag bara satt och liksom verkligen så här hulkade. Och så tänkte jag så här, men gud Emma, keep it together. Du måste försöka förstå. Ställ frågor så att du förstår. Och jag liksom, jag frågade så här, men hur vet ni det här? Hur ser ni det här liksom? Ja, nej, men vi kunde mäta det på nackspalten, att den var bredare än vad som är normalt liksom. Och så sa hon så här, vi ska boka in dig på ett moderkaksprov imorgon.
Okay.
Så hon ringde direkt till Karolinska Huddinge och på då fosterdiagnostik.
Diagnostik.
Ja, precis. Och jag fick en tid redan dagen efter då för att göra moderkaksprov. Och jag bad dem skriva ner allt på en post-it-lapp för att jag skulle då liksom återberätta allt det här för det. Viktor och sådär. Och de skrev upp liksom de här siffrorna och allting. Och sen tiden på Karolinska. Och jag fick med mig liksom 1000 liksom papperstussar därifrån. Och bara grät och grät och grät. Och kom ut därifrån. Och ringde till Viktor. Och han bara, hej, hur gick det? Och jag bara, inte bra. Inte bra. Det gick inte bra. Och han liksom satt mitt i något lunchmöte. Och han sprang därifrån. Och kom och mötte mig. Och så ringde jag till mamma och hon bara, ja hej, hur gick det liksom? Och jag bara, inte bra, inte bra. Och bara grät och grät och grät och grät. Och kom hem här och mamma kom hem här till oss också. Och vi bara satt och liksom, jag bara grät och grät och grät. Och vi ringde till min bror i Madrid och sa det att vi kan inte komma. Mm. Vi får ställa in, vi får göra det någon annan gång. För jag måste ta moderkaksprov imorgon. Det var liksom, det var så,
tvärkast i livet alltså.
Jag skulle ju packa och vi skulle ju åka. Och jag mådde ju bra och liksom... Det var, det var så märkligt liksom. Hela världen bara så här, vändes upp och ner liksom. Ja, så vi åkte in och gjorde moderkaksprov dagen efter. Och också då det här med min sprutfobi.
Jag skulle precis fråga
det. Ja, en spruta i magen, det var liksom inte jättekul. Men,
vilken mardröm alltså.
Ja, men... Också så här, det var nog den tunnaste nålen jag någonsin känt. Eller då nästan inte känt. För att det kändes nästan inte alls liksom. Det som kändes mer var när de drog ut liksom vätska ur moderkakan. Just det. Det kändes lite obehagligt. Mm. Nästan som att det var någon som drog inifrån liksom magen. Men ja, sen var det gjort. Och så fick vi förklarat för oss att... Om det är liksom dåliga svar, alltså negativa besked, liksom, då kommer de ringa till oss. Och är det liksom, hittar de ingenting i proverna så loggar man in på en hemsida och så får man liksom svaren där. Och då är allting normalt liksom. Det skulle då ta 7 arbetsdagar eller vad det var för någonting.
Mm.
Så det var liksom bara att åka hem och vänta.
Och vänta och vänta och vänta.
Och vänta och vänta. Och jag grät, alltså jag grät varje dag, flera gånger. Och du vet, man börjar så här tänka på så här, gud, ska vi behöva avbryta? Och ska jag behöva liksom göra en abort nu? Och liksom vad, hur liksom, det var så tungt och så jobbigt. Och vi tänkte även liksom så här, men om de inte hittar något, hur ska vi kunna vända det här nu då när vi fått den här chocken och blivit så här otroligt ledsna och chockade, och hur kan man bli glad efter det här liksom?
Just det.
Det var så tufft. Så vi väntade första veckan då, och på dagen då det hade gått liksom 7 dagar så loggade vi in på den här hemsidan. Och direkt där så stod våra svar. Allting var normalt, de hade inte hittat någonting. Och det som händer då är att då går proverna vidare på ytterligare analys en vecka till. För att hittar de ingenting av de här trisomi 21, 13 eller 18, så går det vidare på en annan analys för att se, kan vi hitta någonting annat?
Något annat.
Ja, precis.
Gud vad bra.
Så att det här första liksom, alltså jag vet inte ens om vi kände oss, alltså det är klart att vi blev glada, men det var inte så att man bara... tjoho liksom.
Nu går vi vidare i livet.
Ja, nej, för att det var liksom, fortfarande så visste vi ju inte till 100%. Och
tvivlet finns väl kanske också alltid, ja, där liksom.
Absolut.
Man tänker ju så här, tror jag liksom, men de såg ju någonting från början. Eller liksom, vem har missat, vem är, kan det vara? Ja, man tänker ju 1000 varv på allt
liksom. Ja, verkligen. Alltså jag ringde till min barnmorska som jag hade då. När vi hade fått de här bra beskeden. Så ringde jag till henne för att jag ville berätta det här liksom för henne. Och hon blev jätteglad. Hon verkligen så här, men Emma, det här är fantastiskt. Och då kände jag så här, okej. Jag kanske vågar lita lite grann på det här då liksom. Och så förklarade jag för henne så här att vi har tänkt så mycket kring så här, hur ska vi vända det här liksom. Och hon bara så här, Emma, vad du än behöver så ser vi till att du får den hjälpen. Och då så hade jag och Viktor pratat, alltså det var ju det enda vi gjorde den här veckan, var ju att vi pratade om det här liksom. Och sagt det att så här, vi vill prata med en specialist från fosterdiagnostik. Vi vill ha ett till ultraljud med en specialistläkare som kan liksom gå igenom ja, allt som de kan se liksom. Och jag ville även ha då kurator liksom, samtal och prata med någon om det här. Och all den hjälpen som vi ville ha fick vi. Och
fan vad bra.
Ja, det och det var det och, ja, det var ju liksom jag kan inte ens beskriva, men alltså utan den hjälpen så hade vi ju inte kommit över det här liksom. Så att 2 eller 3 dagar senare så ringde en specialistläkare från fosterdiagnostiken där i Huddinge, Karolinska. Och då hade vi liksom förberett, vi hade en lista med massa frågor. Och jag började då med att liksom återberätta lite vad som hade hänt. Och han sa det att liksom, ja, och nu väntar ni på de andra svaren. Och de kan jag säga att de har jag framför mig. Och de ser jättebra ut, sa han. Och vi bara liksom, alltså då började vi båda bara storböla och bara säga, han bara, hörni, det här är facit att göra moderkaksprov. Det kan ni lita på. De här svaren kan ni lita på. Så från och med nu så säger jag, njut av den här graviditeten. Och att höra det från...
Liksom, jag börjar gråta.
Ja, fan. Nej, men alltså... Alltså, att höra det ifrån den här liksom, läkaren som var... Han var ganska så här, kort och bestämd och lite sådär. Men hans ord vägde så tungt liksom, när han sa det. Och både jag och Viktor bara så här... Ja, nu ska vi göra det liksom. Nu har vi fått de här... svaren, det blir inte mer liksom, tydligt än moderkaksprov liksom. Och sen bara någon vecka efter det så fick vi göra ett extra ultraljud med en superduktig kvinna som sa det liksom, att nu går vi igenom så mycket vi bara kan. Det var ju lite tidigt, det var ju innan det här rutinultraljudet. Så hon sa det att om vi inte ser allt så kommer vi kunna göra det vecka 19 då. Men vi gör så gott vi kan liksom. Och vi höll på länge och vi tittade och allt såg jättefint ut. Hon tittade på händer och liksom mun och du vet hjärtat. Och liksom, det var när vi kom ut därifrån. Då sa vi båda att nu kan vi släppa det här. Nu kändes det bra liksom. Nu kändes det 100% bra.
Shit, vilken resa alltså.
Ja.
Men då känner jag också så här, förlåt, jag bryter mig. Återigen, en lärdom här är ju att vara... För det är inte heller lätt att veta. Alltså, man avundas dig lite där att du liksom visste vad du behövde för att komma vidare. Liksom, vilken typ av så här, de här frågorna, de här sakerna behöver vi. Och att den hjälpen finns ju, men man måste veta att fråga efter den.
Ja.
Så det är ju verkligen en lärdom här. Liksom, lyssna in hur du har gjort det här. Liksom.
Att
du har liksom tänkt efter, vad behöver vi för att komma vidare? Jo, det är det här och det här och det här. Och ja, det finns.
Ja.
Men man måste fråga efter den. Liksom.
Absolut.
Oftast.
Ja. Precis. Och ibland behöver man även också stå på sig lite i vissa. Liksom, att, nej, men vi vill ha ett till ultraljud. Vi måste få det för att vi måste få känna oss lugna. Liksom, och sådär. Så att, nej, men det, och sen så även då, jag pratade även med en kurator från, som också jobbade där på fosterdiagnostiken på Karolinska, att det fanns, det var ju också helt fantastiskt. Och hon liksom, hon hjälpte mig också bara med att, liksom, att jag fick lätta mitt hjärta, mina tankar och känslor och sådär. Så att det var så skönt att... Och då tror jag att vi var i vecka... Ja, men det var nog i vecka 16. 15 eller 16. När liksom allt det här var över och klart. Mm. Och vi kunde gå ut med att berätta att jag var gravid. Och det var ju sån lycka. Så det var superhärligt. Ja. Och sen mådde jag jättebra. Alltså resten av graviditeten. Men jag tror att jag var mer hormonell med min andra graviditet än vad jag var första. Och det var ju, alltså jag var ju höggravid på sommaren. Så jag var liksom i vecka 32 när det var 32 grader ute. Och nej, jag var så svullen så varm bara hela tiden.
Ja, men den har jag förstått är tuff alltså. Det där med svullna och vatten i hela kroppen och ja, värmen. Och, ja.
Ja. Och sen då, med tanke på liksom historien där med Elliot och med hans skulder, dystosi och sådär. Och att han var en liten större bebis. Så, jo, han vägde ju 4040 när han kom ut.
När han kom ut, okej.
Det var ju liksom mindre än vad de hade beräknat. Mm. Men med tanke då på liksom hela den här liksom historien med Elliot så gjorde vi även tillväxtultraljud med Adele. Och även hon låg högt över kurvan. Hon låg på ungefär 30% över kurvan. Okay. Och jag har fått lära mig att vad man säger är att allting som är plus eller minus 22% är normalt.
Mm.
Ja, så att... Okay. Då var det liksom lite det här igen att så här okej, det var en lite större bebis och men det var jag var ändå liksom lugn i att så här jag har klarat det här en gång innan.
Exakt, just det.
Ja. Och jag var på undersökning vecka 37 på BB på specialistmödravården då för att lägga upp en plan kring liksom förlossningen så att det inte samma sak skulle ske med den, med axlarna liksom. Då säger han den här läkaren att så här, men vet du vad, du är ju vecka 37 och jag tycker att det finns ingen anledning till att vänta. Så vi kan sätta igång dig imorgon. Det finns tider och platser imorgon. Och jag bara... chocken! Nej, men jag hade inte ens packat någon väska. Jag hade inte ens liksom, jag hade knappt köpt hem bindor. Jag hade liksom, jag var så oförberedd den här gången. Så jag ringde till Viktor efteråt och bara... Viktor, de kommer sätta igång oss imorgon eller i övermorgon. Ja, så det var bara så här hem och... packa väskan och jag kommer ihåg att jag sprang och köpte så amnings-BH för jag hade ingen amnings-BH och sådär. Det var så, så spännande. Mm. Det kändes ändå så här. Alltså det är klart att så här, i en drömvärld så hade jag ju velat uppleva att en förlossning kom igång av sig själv.
Just det.
Men också så här, nu med tanke på att liksom... även den här bebisen var lite större och jag har gjort det här en gång innan, det gick bra, jag klarar det här, så kände jag mig liksom helt lugn i det.
Så, det var skönt.
Ja, vi var så taggade. Så de ringde dagen efter för att säga att vi fick komma in dagen efter det. Så då åkte vi in. Och det var också så häftigt att liksom ta taxi in och veta att så här, nu ska vi föda barn. Eller jag ska föda barn.
Sån spänning liksom.
Ja, så läckert. Och så började vi då med de här cytotech-shotarna. Och igen så tog det sån tid. För min kropp var ju, eftersom det var liksom tidigt, det var ju vecka 37, så är ju liksom kroppen är ju kanske inte riktigt helt hundra redo på att...
Nej, liksom, den är inte där riktigt.
Nej, liksom. Precis. Så att det tog ju jättelång tid, även med L. Och jag var så superfrustrerad för att jag hade fått höra liksom tusen gånger också så här att, men gud, det kommer gå så mycket fortare med en
andra gången.
Ja, går mycket det kommer snabbare. Gå så mycket fortare. Och det var ju sant när man kom till själva kryssningsfasen. Absolut, det gick så mycket fortare. Men inte hela igångsättningen. För det är också samma procedur med liksom kroppen ska förstå att nu ska du föda barn. Liksom. Ja. Men det var en häftig förlossning och igen då med epiduralen, gud, det var mitt proudest moment att jag klarade av att ta den sprutan igen och det gick igen hur bra som helst. Ja, sen mot slutet där när jag började liksom öppna upp mig, var typ 7-8 centimeter öppen där, så märkte de även att hennes hjärtljud började liksom bli lite ostabilt i vissa positioner så där, så jag fick liksom stå på alla fyra och så på armbågarna fram till och så med rumpan liksom upp i vädret lite. Och då fick hon bra hjärtfrekvens och sådär, så att hon sa det att det kan nog vara en navelsträng som är i kläm eller som är liksom, just det. Ja. Och
det där är så speciellt just med navelsträngen tycker jag, för det är liksom allting annat där inne är så himla smart och är till liksom för att skydda barnet, och sen så kan liksom en navelsträng förstöra. Det är så knäppt. Varför liksom, det är så många barn. Rocco var också, kom ju ut med navelsträngen runt halsen och var helt blå liksom. Och det är ju jättevanligt att barn får liksom navelsträng runt halsen just. Och man bara, men hur, när allting annat är så smart upplagt.
Ja, men exakt.
Liksom, att den kan komma in och göra så stor skada. Det är så knasigt.
Ja, verkligen. Ja, men det var en incident där också med, alltså efter att jag hade fått epiduralen så ville de gärna att jag skulle stå upp en stund för att liksom få epiduralen att börja rinna liksom i kroppen och sådär. Och så står jag upp med det här ståbordet och jag och Viktor, vi hade med oss ett backgammonspel och så skulle vi spela liksom på det här ståbordet. Och helt plötsligt så bara vaknar jag när jag sitter på golvet och Viktor håller liksom under mina armhålor, står bakom mig och liksom håller upp mig. Och jag bara så här, men vad gör du för något, säger jag till Viktor. Och han bara, men Emma! Liksom. Och då när jag tittar framför mig så är det spya överallt. Då har jag både svimmat och liksom spytt som en... Ja, Viktor förklarar det som att han har liksom aldrig sett en sån kaskad spya i hela sitt liv. Samtidigt och bara föll ihop liksom. Och
han larmade. Gud, vad läskigt.
Och han hade ju en puls på 2000 liksom.
Förstår jag.
Men som tur är så liksom hade han ju hunnit fånga mig när jag ramlade. Så att jag slog ju inte i mig eller magen eller någonting. Men usch, det var ganska, ganska dramatiskt.
Men liksom. Fan vad obehagligt.
Ja. Men i alla fall, mot slutet där, det var också en väldigt så här seg öppningsfas. Och barnmorskan, hon fick hjälpa mig även den här gången med liksom, hon sa att det är bara en liten kant här inne som jag måste trycka till lite grann. Och så nu Emma, nu är det öppen liksom. Och då så ställ dig upp nu Emma så att vi kan få det här liksom, den här tyngden och gravitationen och sådär, få göra sitt jobb. Och jag stod upp och tog kanske 3-4 verkar stående och sen så bara kände jag så här, nej men nu kommer bebisen, nu är det dags liksom. Och så la jag mig och det gick väldigt fort den här gången. Kryssningsfasen var bara typ en 11-12 minuter lång. Och jag hade även skrivit i mitt förlossningsbrev att jag ville känna på huvudet och jag fick känna. Ja. Och det var så jäkla coolt liksom. Ja, så himla häftigt. Och sen så när efter ett tag då så säger Mia så här, Emma, kom nu med dina händer så ska du få ta emot ditt barn. Oh, wow. Och hon liksom sätter mina fingrar liksom under armhålorna på den här lilla bebisen och jag får liksom dra ut och upp henne själv och liksom ta emot henne och bara så här, lyfta upp henne. Och nej, alltså det var det coolaste. Jag får som gåshud nu när jag pratar om det. För att det var det coolaste jag har gjort hela mitt liv. Åh, så häftigt. Och sen så var vi ju så nyfikna att få veta vad det var för någonting. För jag var ju säker på att det var en pojke. För att jag hade läst någonstans att det oftast är pojkar som är lite större över kurvan liksom. Mm. Så jag var såhär, nej men det är en till pojke. Jag är 100 på att det är en till pojke liksom. Och så blev jag så chockad när jag bara lyfter upp den här lilla bebisen och stirrar liksom rätt mellan benen och bara, det är se en flicka. Så konstigt. Så sjuk känsla verkligen. Det var jättehäftigt. Sen var hon väldigt, väldigt tagen. Hon hade haft navelsträngen väldigt tajt runt halsen. Och så hon kom inte riktigt igång. Mm. Men liksom stämningen i rummet var så lugnt och fint och behagligt. Och liksom alla barnmorskorna pratade med så lugn ton till varandra. Och efter någon minut så säger då liksom Mia, hon som ledde teamet där inne, att så här, nej, vi får springa ut med henne liksom och så där. Och Viktor, nu får du klippa navelsträngen och så följer du med mig och så går vi ut här. Och så försvann de liksom. Och så en annan barnmorska kom fram till mig för att förklara lite vad de gjorde och så där. Och att hon var lite tagen och det här är helt normalt och så här, det här kommer gå bra och liksom så att jag kände mig inte alls rädd eller orolig, utan jag var bara så lycklig. Och sen så öppnade de dörren till mitt rum då, för att precis över liksom på andra sidan korridoren så var det här rummet där de hade gått in med Adele för att liksom få igång henne. Och då så hörde jag henne skrika. Och då så säger hon så här, det där är din tjej som skriker. Och jag bara, wow.
Gud, vad häftigt.
Ja, sen så kom de in med henne och så fick jag henne på bröstet. Och ja, det var så häftigt var det. Helt
Gud.
Fantastiskt.
Jag blir helt varm i hela kroppen.
Ja,
jag
blir
otroligt.
Ja, oh, gud.
Hur var det sen den här gången när du kom hem och hur mådde du och så?
Jag mådde bra. Jag kände väl så här kroppsmässigt att kroppen återhämtade sig fort den här gången än med Elliot. Och jag hade även en riktig baby blues där jag bara liksom grät och alla känslor på en och samma gång. Och det som kom ikapp mig då var ju de här tankarna man hade haft när vi inte visste om hon var frisk liksom. Så det var ju så mycket tankar kring att liksom avbryta och sådär. Och då
just
tänkte man såhär, gud liksom, tänk. Och sådär. Så att det var mycket som bubblade upp.
Fanns det något som var liksom när hon väl hade kommit att man liksom såhär, att du tittade efter tecken, eller du vet, förstår du vad jag menar? Att det fanns något tvivel kvar, eller var det bara nu hade vi släppt det och nu, ja.
Nej,
skönt.
Det gjorde jag inte, utan det hade släppt helt och hållet. Viktor berättade dock att han har haft det här liksom i bakhuvudet under hela graviditeten och varit inte orolig, men ändå så här en liten så här tänk om känsla liksom. Och så att jag var nog mer lugn än vad han var.
Så skönt. Alltså vilka känslostormar fått gå igenom. Vi kommer ju prata mer i Barnet går om amningen och något som kallas för det mer.
Ja.
Som jag tror att många är lite nyfikna på. Men innan vi avslutar det här programmet, så vi har ju lärt oss massor av dig, måste jag säga. Just med det här med liksom att be om hjälp, vara kommunikativ, prata om hur man mår och så vidare. Är det något annat som du vill skicka med till lyssnarna? Något litet tips eller någonting som du har lärt dig under tidens gång?
Jag skulle nog vilja skicka med... Nej, men jag tycker främst det här med att stå upp för dig själv. Stå på dig själv. Om du har en känsla av någonting, så lita på den känslan. Be om hjälp. Våga ringa och be om hjälp. Och säger den personen att... Nej, men fråga då så här, men hur ska jag göra för att få den här hjälpen. Liksom. Jag behöver det här. Så att liksom, ja, stå på dig. Och om man inte orkar själv, be din partner göra det. Ja. Be partnern ringa till barnmorskan om du tycker att det är ett jobbigt samtal. Liksom, ja. Det
är bra. Det. En jättebra påminnelse, för vi, det, återigen, det finns hjälp att få, och vi har rätt till den hjälpen. Jätteviktig poäng där, att det är inte alltid lätt att stå på sig själv, speciellt inte om man kanske mår illa eller trött eller bara orolig och mår dåligt. Ja. Så då är det återigen då så viktigt att kommunicera med sin partner eller med en annan stödperson kring vad man behöver hjälp med.
Verkligen.
Superbra. Tusen tack, Emma.
Tack själv.
Härligt. Härlig berättelse.
Tack snälla.
Tusen tack, Emma Haldén. Jag påminner återigen om vikten av att be om hjälp. För den finns där ute, men det kan krävas tydlighet och en viss ork för att få den. Så heja Emma och heja alla. Stort tack för att ni har lyssnat idag och gett oss er tid. Senare i veckan är Emma med igen och berättar om sina upplevelser kring amningen och något som heter Det mer. Missa inte det. Ha en underbar dag allihopa. Vi hörs snart igen. Kram!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.